Du var med i tv i måndags igen.
Ja.
Ska jag liksom, jag känner mig lite starstruck nu för att jag får podda med dig.
Ja,
när du har fått vara med i Historieätarna.
Ja, då är jäklar alltså. Alltså, ha ett eget tv-program 3 gånger 1 timme, det är ju ingenting.
Mot för att få vara med i Historieätarna. Nej, men det roliga med det är ju att faktiskt Norrland får vara med i Historieätarna.
Ja.
Ja.
Det var ett program som handlade om industrialiseringen. Och där fick jag vara med och prata om utsugningen av Norrland. Och så fick jag äta kohud. Fast jag visste inte vad det var som serverades mig. Jag fick liksom gissa.
Okay.
Det bara kom ut någonting som var kokt. Och sen så var det ett bröd som var bakat på lavar. Och sen så var det någon typ av hemkörd sprit som var smaksatt med granskott, tror jag.
Mm.
Och den där spriten var väl rätt okej. Den skulle man nog nästan kunna servera på Fäviken eller något sånt där trendigt, liksom heritage-aktigt krogkoncept. Och det där brödet var väl i förhållandevis okej också, men den där kohuden. Och tänka sig att folk faktiskt under nödåren i Norrland åt på riktigt, faktiskt satt och tuggade i sig kohud i brist på annan mat. Det är ju hjärtskärande verkligen. Det är som svårt att ta in, för det var så vedervärdigt och det gick inte att tugga. Det bara gick inte att äta det liksom.
Och det här var det enda du fick?
Ja, det var det jag fick.
Mm. Vad menar jag? Jag tänker annars att det är liksom att de spelar in en massa och klipper bort och du kunde ha fått testa något mer fancy. Nej. Liksom.
Nej. Ja, det var det jag fick. Det kanske var, det var
du var liksom med på fattigdom bara.
Ja, de satt väl där på redaktionsmötet. Vad ska vi ge den där jäveln? Då fick du väl det. Ja, nej, men det var jättekul att vara med. Verkligen. Så nu
jag vet inte, det känns som att nu är du stor på riktigt liksom.
Ja, nu, ja. Jag vet inte vad som ska hända härnäst. Det finns ingen hejd. Ja.
The sky is the limit.
Ja.
Du lyssnar på Norrlandspodden med Po Tidholm och mig, Sofia Miriamsdotter. Vi gör den här podden i samarbete med Teg Publishing.
Yes.
Och er som lyssnar.
Mm.
Och om ni vill stötta oss så går ni in på patreon.com/Norrlandspodden.
Så enkelt är det.
Mm. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata lite mer om tv.
Mm.
För det
är mycket Norrland. Mycket,
ja, det är mycket Norrland på tv.
Ja.
I det mest möjliga och omöjliga sammanhang. Men nu tänkte jag att vi skulle prata om Midnattssol.
Ja.
Den här tv-serien då som sänds i SVT precis,
ja,
på söndagkvällar.
Mm.
Och
den, alltså, den har någon slags ganska gullig, alltså det är ju en deckarhistoria framförallt. Men den har ju någon slags gullig folkbildande ambition mitt i alltihop.
Ja, alltså jag tänkte på det, att det är mycket man får se. Den utspelar sig ju i Kiruna.
Mm.
Och det är mycket man får se i den som jag tänker att wow, det här är ju verkligen många som får veta sånt de inte visste förut. Som man pratar om stadsflytten av Kiruna. Mm. Det är också olika, ja, men det är väldigt mycket samiska inslag på olika sätt. Sen kan jag bli lite konfys eftersom det samtidigt är ju väldigt flippat på olika sätt. Så att,
ja.
Så att ja, men vad är det som är sant och inte av det här? Jag vet inte hur alltså, och
det är mycket nojder och trolltrummor och,
ja, men precis, samiska, att det blir också en väldigt skev, lite skevt där kan jag tänka. Men nu har jag ju inte sett till slutet och så. Och det, men just det här, den här mixen av ganska torra fakta och det här helt utflippade gör att det blir lite svårt att skilja på vad som är vad, ja, kanske. Om man inte har någon koll i förväg. Alltså.
Ja, och frågan är hur man sållar ju. Då, det blir ju ganska knepigt att som, precis som du säger, att det, liksom, det blir en blandning mellan torr fakta och sen så nästa gång så sitter det någon och spår i blod eller, ja, eller någonting. Och det, jag vet inte. Det är inte helt lätt smält. Och sen är det ju också så extremt överdrivet, och liksom den här stadsflytten som i serien har kommit en bra bit på väg, vilket den ju inte alls har i verkligheten.
Men sen så verkar ju den ha en annan roll, alltså att den är en del av själva intrigen, att det är massa problem med den här flytten som ju inte heller då stämmer med verkligheten. Men alltså att flytten som så ska genomföras, så det är väldigt mycket som ändå stämmer. Sen vet jag inte, alltså jag kan inte på riktigt bestämma mig för om jag tycker att den är bra eller dålig. Och innan jag började titta så såg jag flera recensenter som hade tjuvtittat och sa, åh gud, det här är helt fantastiskt och det kan vara den bästa svenska tv-serien sedan Bron.
Så säger man ju alltid.
Nej, det gör man, alltså, om man tycker inte det. Men där är ju inte jag, och vi har ju det här klassiska, det är många av våra lyssnare också som har påpekat dialekterna, norrländskan. Och på ett sätt, de har ju hittat flera genuint norrländska skådespelare som faktiskt pratar autentiskt, även om de kanske inte kommer från Kiruna, men någonstans i närheten. Men sen så hade vi då i första avsnittet Peter Stormare.
Ja, han är inte... Nu är det ju så...
Han pratar ju så här jägarna norrländska.
Han och jag kommer ju från samma ort. Vi kommer ju från samma ort, Arbro i södra Norrland. Och liksom, han pratar ju Arbromål jämt när han ska spela norrlänning. Så det funkar inte. Det som är fördelen med Kiruna är ju ändå att det finns ju ingen Kiruna-dialekt. Eftersom Kiruna är ju en plats som liksom uppstod för drygt 100 år sedan i samband med gruvdriften, och dit har strömmat människor framförallt från Tornedalen. Så att om det finns en Kiruna-dialekt så är det ju i sådana fall en dialekt som...
Men det är någon norrbottnisk...
Som talas av andra norrbottningar som har flyttat dit och kanske bott där i generationer. Men det finns ju egentligen ingen ursprunglig Kiruna-dialekt att liksom utgå ifrån. Så det är ju en fördel då. Men jag tycker inte Stormare... Jag är ju ganska glad över att Stormare skrevs ut ur serien.
Ja, men hur tycker du att Gustav Hammarsten, hans trovärdighet som halvsame?
Nej, det funkar inte. Han ser så otroligt sydsvenskt urban ut, så att jag är väldigt svårt.
Sen förutom hur han pratar, för det med hans dialekt här, det är ju otroligt intressant att i vissa scener så pratar han som sig själv.
Ja.
Alltså någon utslätad Stockholmsvariant. Ja, icke-dialektal
överhuvudtaget. Ja, han är inte
konsekvent. Nej. Och så sen i en annan scen så försöker han verkligen krysta fram någonting som hörs direkt att det här är verkligen inte autentiskt. Ja. Så han hade hellre faktiskt fått fortsätta prata som sig själv. Och man skulle kunna tänka att ja, men han har väl bott i Stockholm och gått skola och utbilda sig och slippa bort sin dialekt och... Det hade varit mer trovärdigt på något sätt.
Ja, fast samtidigt är det ju så viktigt för den där karaktären att den är just halvsamisk och att han har den här historien och platsförankringen och sådär. Men då kanske man egentligen borde ha letat lite längre efter en annan skådis i sådana fall om man vill liksom upprätthålla det. Jag vet inte. Jag känner lite nu att jag skulle vilja fortsätta prata om det här hur länge som helst, bara för att undvika nästa tema.
Får jag bara säga en enda sak
till
om den här serien?
Jag
vill verkligen göra det, för att den heter ju Midnattssol.
Ja.
Och om det är någonting som jag tycker är bra med den här serien, så är det ju att den väldigt påtagligt visar vad midnattssol är.
Mm.
Alltså dels genom den här franska polisen då, som inte kan sova på nätterna för att solen lyser in genom fönstren. och att det faktiskt är så. Men även andra scener som är tagna utomhus och det är mitt i natten. Och, men det är ljust hela tiden.
Nu kommer jag att tänka på en amerikansk film som gjordes för kanske 10 år sedan som hette Insomnia och som utspelas i Alaska med någon polis som reser upp för att lösa någonting. Och det är midnattssol och han kan inte sova på nätterna. Jag tror att det är Robert De Niro. Mm. Väldigt bra film, vill jag minnas. Ni får googla själva.
Ja, men det tycker jag är väldigt fint. Och det är ju, alltså, det är på det sättet är det ju en fin film. Ja. Det är storslagna vyer och det är vackert. Och det är ju verkligen på det sättet väldigt autentiskt. Mm. Jag kommer ju att fortsätta titta. Mm. Men jag är inte jätteentusiastisk.
Vi återkommer till den då.
Mm, vi gör det när den är slut, kanske. Ja, när vi
då,
har sett.
Då kör vi en summering, en slutrecension. Då sätter vi betyg.
För nu ska vi ju prata om det här ämnet som du försöker undvika.
Ja, och som jag ändå vill prata om.
Ja, och som vi har undvikit. Men alltså, vissa saker kan ju vara bra om man låter dem sjunka in lite grann innan man börjar prata. Men det har varit val i USA. Och Donald Trump kommer att bli USAs nästa president. Ja. Vi kan inte ducka för det här.
Helt
overkligt. Det låter verkligen sjukt att säga det.
Fullkomligt overklig situation. Fullkomligt jävla sinnessjuk.
Men säg det du på. Säg, Donald Trump blir nästa president i USA.
Jag kan inte. Jag kan knappt säga det. Det är fullkomligt vansinnigt.
Jag har tänkt på en del som säger så här att varför är ni chockade? Och så här. Men jag har kommit fram till att man kan vara chockad utan att vara förvånad. Ja, alltså för att jag var nog en av dem som faktiskt in i det sista och även dagen innan när det liksom sa att Hillary kommer att vinna och så, här, så har jag hela tiden varit nej, jag vågar fan inte tro på det. Vi såg hur det gick med Brexit och det är mycket, mycket möjligt att han vinner det här ändå. Och jag har varit som inställd och tänkt att jag ska försöka ställa in mig mentalt på det. Men det är ungefär som om man känner någon som man vet ska dö. Det spelar ingen roll hur mycket jag än vet att den här personen ska dö, så när det väl händer så hamnar man ju i någon form av chock och overklighetskänsla.
Ja, det är ungefär
så. Jag skulle säga att det är
den västerländska demokratin är död.
Eller vi kanske inte ska dra så hårda växlar. Det är ju det är känslan man har.
Men vi går ju mot en framtid nu som är liksom otroligt oberäknelig och där är liksom
vi är i den
oöverblickbara konsekvenser på alla sätt liksom. Och vad gör man då liksom? Då känner jag så här, ja men okej, det här är ju ändå en Norrlandspodd och vi pratar om vår lilla del av landet, eller vår ganska stora del av landet i vår lilla del av världen här långt, långt upp i norra Europa. Liksom. Och det får vi hålla fast vid. Och det är klart att det finns en massa geopolitiska konsekvenser av det här valet som på sikt kan drabba oss och det kan ställa till liksom, det kan fan bli krig, det vet vi inte. Men kanske den absolut viktigaste saken som jag kände liksom dagen efter valet, det var ju liksom att nu måste vi rädda det som räddas kan, kände jag, och rädda det som räddas kan av svensk demokrati och av svenskt demokratiskt klimat och svenskt samtalsklimat och svenskt medieklimat.
Liberalismen helt enkelt.
Ja,
alltså,
precis.
Nu pratar jag inte marknadsliberalism, nu pratar jag liksom den liberala demokratin.
Den liberala demokratin. Ja. Vi måste slå vakt om den och vi måste slå vakt om liksom det.
Jag älskar att jag fick dig att säga att vi ska slå vakt om den liberala demokratin.
Ja, men jag är ju helt för den liberala demokratin också. Det är klart att jag är det liksom. Därför att vi har ändå kanske bättre förutsättningar här i Sverige än vad vi har på väldigt många platser i världen.
Men varför tror du det?
Därför att vi fortfarande har en välfärdsstat. Vi har fortfarande ett utjämnande, i viss mån utjämnande skolsystem till exempel. Människor kan fortfarande utbilda sig, gå vidare till högre utbildning utan kostnad och oberoende var de kommer från, alltså rent teoretiskt.
Ja, rent teoretiskt så har vi så, men problemet som vi har är ju att trots att vi faktiskt fortfarande har en välfärdsstat så har vi kommit till det här där folks upplevelser är viktigare än fakta.
Ja.
Och om folk upplever att välfärdsstaten håller på att rivas ner, eller om folk upplever att medierna ljuger, eller folk känner att det är på väg att gå åt helvete, och då spelar ju de här sakerna ingen roll.
Ja, för är det någonting som man kan liksom nu börja urskönja när man tittar på vilka som röstade på Trump i det amerikanska valet, så är det ju så här att för det första så det mest alarmerande som hände var ju att valdeltagandet var det lägsta på väldigt, väldigt länge. Det var ju liksom 50% av befolkningen i princip som röstade. När man har räknat bort alla som inte får rösta och som sitter i fängelse och inte får rösta, så återstår det ungefär 20% som röstade på Trump. Det vill säga att 80% av USAs befolkning röstade faktiskt inte på Donald Trump, men nu kommer han få en oinskränkt makt över både USA och resten av världen här under 4 år framöver, om ingenting oförutsett händer, vilket jag verkligen innerligt hoppas att det gör. Men nu är det så. Och då tittar vi då på vilka det är som röstade på honom då. Och då var det ju väldigt mycket tal innan om att det här är liksom de som stöder kärnväljaren, Trumps kärnväljare, liksom under valkampanjen såg man framför sig. Det var en avställd industriarbetare som hade drabbats väldigt hårt av globalisering och frihandel.
I rostbältet.
Nu visar det sig så här i efterhand att så var det inte. För det första så måste man slå fast att han bars ju fram av vita väljare, men inte bara vita män, utan också vita kvinnor. Och det var inte bara fattiga vita män, utan det var också välbärgade vita män.
De allra fattigaste röstade faktiskt på Hillary.
De röstade på Hillary Clinton. Men han bars fram av amerikansk arbetarklass och av amerikansk medelklass. Vita män och vita kvinnor backade upp honom. Och varför gör de det då? Jo, alltså det är här den här frågan om upplevelse kommer in. Det är här den här frågan är om identitet kommer in. Och en sak som jag har snubblat över, som jag tycker är otroligt intressant, det är ett projekt som har drivits av en statsvetare i Wisconsin i flera år. Hon heter Katrin Kramer, heter hon. Och hon har skrivit en bok som heter The Politics of Resentment, och som handlar egentligen om begreppet rural consciousness. Alltså ruralt medvetande, eller lantlig medvetandegörande. Eller
medvetenhet.
Hon har ju då rest runt i Wisconsin och gjort mängder med intervjuer under nästan 10 år. Wisconsin har varit en väldigt intressant stat, därför att Wisconsin har styrts av en guvernör som heter Scott Walker, som är extremt högerinriktad, och han har bedrivit en politik som har varit väldigt antifacklig och väldigt antistatlig och snudd på libertariansk. Och han har fått stöd från människor som egentligen inte borde stödja honom, därför att om man tittar på deras socioekonomiska position så borde de egentligen efterlysa en starkare stat och ett starkare välfärdssamhälle, och också vara mer positivt inställda till fackföreningar. Men Scott Walker har vunnit mark med sin retorik, som i mångt och mycket faktiskt liknar Trumps. Så att hennes arbete med att försöka förstå väljarna i Wisconsin och varför de har gått dit de har gått, går att applicera på hela USA för att förstå varför Trump har vunnit. Och det som man kan säga då, det är liksom att det handlar inte egentligen om den individuella ekonomiska situationen eller belägenheten, utan det handlar om en misstro. Och det handlar om en känsla av att vara förfördelad. Och det som man kan se i USA är ju att det här är ett slags kulturkrig. Alltså mellan egentligen den liberala demokratin och en grupp människor som inte känner sig delaktiga i den. Och som känner av olika kulturella anledningar att de inte kan ingå i den nya, urbana, liberala, mångkulturella livsstilen.
Ja, och det här har ju diskuterats. Det här har ju diskuterats ganska mycket, hur just Donald Trump har infört någon slags den vite mannens identitetspolitik.
Ja.
Att på något sätt återupprätta den vite mannens makt och inflytande. Ja. Och då ingår ju självklart den här attackerna mot alla som inte uppfyller den vite mans normen. Det vill säga allt ifrån kvinnor och hbtq-personer till rasism, ren rasism. Jag vill ju hoppas någonstans att det här är liksom den vite mannens sista suck.
Men,
i den här identitetsbemärkelsen.
Men det hade det ju kunnat vara om det hade varit den vite mannens sista suck. Men det är ju
när jag pratar om den vite mannen, då pratar jag, du säger att ja, men det är också kvinnor och det är fattiga. Ja. Men alltså, den vite mannen, det är ju inte bara liksom individer som är vita män, utan det handlar ju om upprätthållandet av den vite mans normen.
Ja,
och där absolut. Så tycker inte jag att det är
den
konstigt
heller.
Precis, att även kvinnor vill det, eller bara liksom att man lever i en värld där man inte riktigt känner igen sig, och då vill man återgå till någonting stabilt som man känner till, och då är det kärnfamiljsnormen och där den vite mannen styr. Är du med på det?
Ja, absolut.
Och när jag säger att jag hoppas att det är, alltså att det är liksom någon slags dödsrycket vi ser för den.
Jag tror ju tyvärr att det, att
jag tror patriarkatet. Sen tror jag att det dödsrycket tyvärr kan pågå ett tag.
Jag tror att det är typ tvärtom. Jag tror att det är snarare deras segervrål, och jag tror att det här är liksom början på motsatsen.
Jag tänker att det här är början på deras sista försök att liksom återta det som är deras och kontrollen liksom. Och det kommer kanske att se ut att gå bra till en början, så det gör ju det nu, just för att Trump vann valet och just för att kanske Le Pen vinner valet i Frankrike nästa år och Sverigedemokraterna i Sverige året därpå. Men ja, jag tror,
vad är det som återstår,
så jag tror
då,
liksom? Att det är jävligt mycket som kommer att kunna gå åt helvete och som kommer att gå åt helvete, men att i grunden så tror jag att varje ny generation är bättre än den förra. Och vi har ändå en liksom ny uppväxande generation som kommer att liksom slå ner det här. Det kanske kommer att ta tid. Alltså det kanske kommer att utbryta ett världskrig först.
Ja, men
förstår du hur jag tänker?
Men nu tar du in ett perspektiv som är fullkomligt ohanterligt.
Ja, men förlåt, men det är,
nej,
sånt
men jag vet
på.
Men att det ska komma ett världskrig först, men då,
nej, men det handlar ju om att skapa någon slags hopp hos mig själv.
Jag förstår.
Om världen blir liksom, går åt helt fel håll, vilket vi kan vara överens om, västvärlden är på väg åt fel håll.
Ja.
Och det är ju väldigt stora rörelser och det är väldigt dramatiskt och det är väldigt, väldigt svårt för mig själv som individ att påverka. Då måste jag ju försöka hitta någon tröst i det. Och den trösten handlar ju om att det kanske vänder om 10 år. Alltså,
ja.
För det är... Ja.
Jag vet inte. Ja, kanske.
Vad tänker du då? Tänker du bara att allt kommer att gå åt helvete? Det här är den vite mannens segervrål och sen kommer den liberala demokratin att vara liksom dödförklarad för alltid?
Nej, jag vet inte. Jag har bara svårt att finna tröst i att vi kanske liksom går mot först 10 år av liksom regression och sen ett världskrig och sen kanske det blir bra igen. Jag tycker inte det känns... Det ingjuter inte hopp hos mig. Jag skulle väl liksom hitta ett hopp någon annanstans. Och då skulle jag vilja återknyta till det som vi har pratat om i något avsnitt här tidigare höstas. Det här med liksom, är det rätt att gnälla? Apropå min tv-serie som jag gjorde. Och de tvivel som jag ändå kände på. Liksom, så här, ja, men är det här verkligen värt att bråka så himla mycket om? Liksom, vi har ju ganska bra här. Och liksom, man åker runt. Och jag gjorde just den här jämförelsen med USA. Där människor faktiskt lever med en väldig känsla av maktlöshet också, därför att det är inte ett välfärdssamhälle, det är ett ganska strikt kapitalistiskt samhälle, och bor du någonstans på amerikanska vischan i Minnesota eller North Dakota eller Montana eller någon av de här staterna som jag reste runt i förra hösten, och du känner dig utanför, du känner att liksom det är den liberala eliten på öst- och västkusten som bestämmer, det är deras politiska agenda som gäller. President Obama är en alldeles för modern, för mångkulturell, för liberal, för homokramande individ, och du känner att du har absolut noll makt att ta dig någon vart, då blir ju det liksom utvägen, och du blir fast i en identitet som blir ganska mycket liksom en slags spegelbild, en negativ spegelbild av den här liberala, moderna, urbana identiteten. Och då tänker jag på liksom så här, ja men nu har inte jag med särskilt mycket av sådana perspektiv i den här tv-serien jag gjorde, därför att jag kände inte att det var, skulle jag göra det nu, så skulle det nog handla mycket mer om identitet i sådana fall. Därför, och då skulle jag nog understryka mycket, mycket tydligare, mycket kraftigare, att den allvarliga frågan, den allvarliga klyftan som kan uppstå, det som verkligen kan leda till en demokratisk kris även i Sverige, är ju om vi låter vårt land falla isär. Och vi låter stora grupper, som då förvisso kommer inkluderas i välfärdssystemet, de kommer kunna, deras barn kommer kunna gå på fotbollsträningar, de kommer kunna lära sig simma i en kommunal simhall, de kommer kunna gå i skolan även om den är lite långt borta, och barnen kommer kunna flytta någon annanstans, och sådär. Men identitetsmässigt så känner man sig ju liksom förbisedd, man känner sig bortglömd, och risken är ju då att man börjar odla den här typen av alltså rural consciousness, alltså en lantlig medvetenhet.
Men det här du säger nu, därför att, alltså, vad skulle den liksom direkta konsekvensen vara om vi ska slå sönder då den liberala demokratin i Sverige?
Ja, det är ju att de börjar rösta på Sverigedemokraterna.
Precis, men där är det, för det intressanta med det är ju att det här, om vi nu ska prata om någon slags sönderfall av Norrland och välfärden och att saker monteras ner, det har ju pågått under lång, lång, lång
ja,
tid.
Och det har det ju i USA.
Och Norrland har ju varit, även om det blir fler och fler, så är det ju ändå många färre som röstar på Sverigedemokraterna i Norrland än,
ja, men det där är ju bara en
i södra Sverige. Jo, jag vet. Och då, men då är frågan, har liksom Sverigedemokraterna nått sin peak i Skåne? Och i nästa val så når hon samma peak i Norrland? Eller
det har ju sett ut så. I valen 2006 och 2010, 2014 så har det ju, alltså så här, så har de har haft halva siffrorna i norra Sverige mot förr i södra Sverige, men sen har de tagit upp det. Så att det, liksom, det finns en eftersläpning i opinionen. Och i förra valet då, när de fick 13% på riksnivå och ungefär 20% i södra Sverige, så låg de på liksom runt 6-7% i norra Sverige. Och risken är ju att de får 13% i nästa val. Eller det är opinionsundersökningarna.
I Norrland, ja. Men norra de kommer ju att få ännu högre.
Och ännu högre i södra Sverige. Och det som göder det är ju inte att Sverigedemokraterna, och det, vilket inte Trump har heller, en politik som svarar på de här frågorna som de här väljarna har överhuvudtaget. Det är ju inte, jag menar, det är inte ens så att liksom, om du är en svensk väljare och du känner då att de etablerade partierna har stängt BB i Sollefteå, Sverigedemokraterna kan ta de väljarna från Socialdemokraterna utan att ens föreslå att man ska öppna BB i Sollefteå igen. Utan man får de där väljarna. Man får de där väljarna ändå. Av rent kulturella skäl. Alltså av rent sociala, kulturella skäl. Identitetsskäl. Och det är där jag blir så jävla nojig. Och det är där jag känner nu att
vi har känt bara en stor ilska.
Vi har fortfarande en chans. Vi har fortfarande en chans att stävja det här i vårt land. Och vi har liksom.
Men hur då? För det är det jag undrar. Hur stävjer du? Och det här har vi liksom grubblat på. Men det här har ju har ju, jag tror alla i journalistbranschen till exempel har ju grubblat i jättemånga år, och vi ser och ju mer vi ser liksom rasistisk propaganda och folk läser mindre tidningar, och hur ska vi stävja det här, vad kan vi göra, och nu så börjar det komma massa teorier om hur vi ska bete oss i Sverige för att det inte ska gå som i USA, och så handlar det om att vi måste lyssna på folket, och jag blir jätteprovocerad, alltså jag känner verkligen, vadå lyssna på folket, jag är folket, jag råkar vara anställd av ett medieföretag. Och på det sättet så hör jag såklart till någon slags etablissemang. Men jag är ju fortfarande i en situation där jag kan få sparken, ganska, liksom, ganska överhängande risk. Jag har levt ändå, min identitet, den är ju liksom norrländsk glesbygd, fattigdom och armod.
Ja.
Och alltså, ja, jag är folket. Jag känner väl inte, alltså jag tycker att...
Ja, men det känner vi väl alla, men Sofia, du måste ju inse att du tillhör inte folket på det sättet, och du har möjligheter som andra inte har.
Men ja, just nu men, har jag det, men om jag blir av med jobbet så har jag ju inte det längre.
Nej, du är fortfarande med, kanske du är fortfarande bildad, och du har fortfarande möjlighet att uttrycka det, du har fortfarande en möjlighet att liksom...
Fast jag är ju inte ens bildad, jag är ju bara liksom låtsas intellektuell, jag har...
Jo, men okej, så här då, du har fortfarande, du lever, även om du skulle bli av med jobbet, så skulle du fortfarande ha kvar känslan av att du var en medborgare som man ska lyssna på, och vars röst betyder någonting, och du kan formulera dig. Och även när du inte var anställd så hade du en av Sveriges mest lästa bloggar och ett Twitterkonto, och du fick ju fan till och med stora journalistpriset för en Twitterkampanj när du inte var anställd. Så att jag tycker kanske inte liksom, jag tycker den jämförelsen haltar lite. Jag tror att du är en person.
Men jag är snarare beviset på att vanligt folk kan nå ut och bli lyssnade på om de har något intressant att säga.
Okej. Okay. Jag tror att vi går lite fel om vi använder dig som rollmodell för den här diskussionen.
Nej, men jag säger inte heller att jag behöver vara det. Så.
Men det är klart att
att jag känner en viss frustration, och att det känns som att hela den här diskussionen blir ju också någon slags ovanför huvudet på folk. Mm. Och bara det är ju i sådana fall provocerande, att det sitter människor i etablissemanget och pratar över huvudet på de som vi kallar folket, som vi säger att vi måste bli bättre på att lyssna på. Det tycker jag är ganska provocerande.
Jag ska säga vad jag blir provocerad av, det är att den här diskussionen bara dyker upp i eftervalsanalyser. Alltså det är så här, det är val i USA, det är val till EU-parlamentet, det är val till svensk riksdag.
Fast nu pågår den jättemycket i Sverige mitt emellan.
Och i ungefär 4 veckor efter de olika valen eller Brexit eller något sånt där, så är det en eftervalsdebatt där olika personer som under 4 års tid inte har tagit ordet landsbygd i sin mun helt plötsligt har väldigt, väldigt starka, väldigt kraftiga, liksom fantastiska åsikter om att man bör lyssna på människor ute på landet. Men liksom under de här 4 åren emellan valen så skulle de aldrig sätta sin fot där om det inte vore för att köpa glass
liksom
i någon mysig glasskiosk. Nej, därför jag tycker inte alls
så här är det. Det har gått i Sverige då. Så det var val för 2,5 år sedan. Ja. Vi har val om knappt 2 år igen. Ja. Och jag tycker att den här debatten den var inte 4 veckor efter valet. Jag tycker att den fortfarande pågår. Och jag tycker att den har tagit ny fart nu. Hur ska vi undvika det här i nästa val? Hur ska vi upprätthålla demokratin? Vi som tror på liksom ett öppet och liberalt demokratiskt samhälle, vad kan vi göra?
Men det är ju så jävla handfallet, och det är så lite, och det är lite pliktskyldigt
också. Sen kanske
också.
Just de som borde tänka på det inte gör det.
Men kolla nu, ursäkta om jag nu låter överdrivet bitter eller något sånt där. Nu är det ändå så att du och jag, vi jobbar ju ganska mycket med de här frågorna och jag har just gjort den här tv-serien och sådär. Men när jag hade gjort den här tv-serien så tänkte jag så här, fan vad schysst det skulle vara om det blev en lite bredare debatt om de här sakerna. Och då började jag tänka på så här, ja, men vilka personer finns det i svensk offentlighet? Liksom kulturskribenter på till exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och andra större tidningar som skulle kunna skriva och kanske ta upp någon liten puck eller någon liten sakfråga och jobba vidare eller kanske åka ut någonstans och göra något. Det behöver inte vara relaterat till min tv-serie uttaget, utan bara jobba vidare. Känna liksom att, men, och så började jag tänka på så här, men vem skulle det vara? Jag kom inte på någon. Och därför att alla som skulle kunna ägna sig åt de här sakerna sitter och skriver om, liksom påhittade artiklar om att Etnografiska museet ska liksom trycka ner identitetspolitik i småbarnens halsar. När de kommer med liksom så här genusdagiset, går in på Etnografiska, då kommer de få veta att det var fel med kolonisation. Herregud, vi skriver 180 000 spaltmeter om det i de här tidningarna. Vi fyller tidningarna med det. Men att åka ut liksom och titta på någonting annat eller, liksom så här, eller faktiskt då besöka de här människorna som då ska liksom räddas från den här politiska korrektheten som är så fruktansvärd och den här identitetspolitiken som är så destruktiv. Det får man ju ingen impuls att göra. Men när har du sett den journalistiken? Jag kan inte se. Utan det är bara tyck, alltså så här,
men det är ju bara tyckande.
Ja,
men så är det ju. Och för tyckande är billig journalistik. Folk klickar, läser, och delar, alltså, och folk använder tyckandet för att bygga sin egen identitet, och det tjänar medierna på.
Det är fler svenska journalister som har rest och besökt den amerikanska landsbygden inför det här valet än som besökte den svenska landsbygden inför förra riksdagsvalet. Alltså jag svär, det har lagts enorma resurser. Stora tidningar har gjort specialbilagor där de besöker liksom farmarpar i Alabama för att höra vad de tycker. Alltså så här, på riktigt, inför förra valet såg man liknande liksom reportrar som reste till Dalsland eller till Västerbottens inland och pratade med folk. Nej, därför det är inte coolt. Det är inte roligt att göra den typen av jobb. Och därför gör man inte den typen av jobb.
Och de som bor i det här inlandet har heller ingen lokal bevakning.
Nej, det har de inte heller.
I sina områden. Men alltså, det finns ju ett jättetråkigt enkelt svar på frågan varför inte det här görs just i Norrland. Och det handlar ju om befolkningsmängden. Att det ändå rent procentuellt sett bor så pass lite folk i Norrland, så att i Norrland vinner vi inga val. Nej. I Norrland. Alltså, tyvärr rent krasst
jag vet,
så är det
men,
ju så.
Men det, är just, det spelar ingen roll.
Jag försvarar
nej,
inte
nej,
det här.
Men om man nu är intresserad, om det nu är människor och människors åsikter och de här liksom kulturella skillnaderna som man är intresserad av, då spelar väl det ingen roll. Och det ska ju inte spela någon roll för medierna. Det ska ju inte spela någon roll för media liksom om det är en röststark grupp eller ej. Det är ett livsfarligt sätt att betrakta det på. Jag kan förstå att politiker inte åker ut och kampanjar i småorter därför att man har inte, eller jag, Jimmy Åkesson gjorde det. Han åkte runt. Han stod i Dorotea och Hoting och Söderhamn och Borlänge Åmål och liksom så här.
Okej. Du säger här, det är ingen som åker. Nej. De gör inte det här. Ja, men gör det själv då?
Men jag gör ju det.
Ja, men jag menar det. Och ja, du gör det.
Jag gör ju det och jag har gjort det så himla länge. Och jag kan ju också så här, då kan jag ju också berätta hur otroligt frustrerande det är och men, har varit i alla år att redaktörer, när det inte är val,
de är
inte intresserade av det. Men nu, efter det här valet i USA, Så ringer ju redaktörerna till mig och skriver en eftervalsanalys. Mm. Och du som kan det här, du som har varit ute. Men, liksom så här,
men kan du medge på ändå att framförallt kanske sedan din bok kom ut, när nu är det 3-4 år sedan, Norrland, att det ändå, kanske inte just utifrån den här frågeställningen vi diskuterar nu, men att det ändå har blivit... Vi pratade om det i början på det här programmet till och med. Det är mycket Norrland i tv nu. Eller det är att vi ändå att vi får ett lite mer rapportering, lite fler bilder. Det finns en lite högre medvetenhet ändå. Och jag säger inte att den är stor, men jag säger att det ändå händer någonting.
Ja, men någonting händer ju såklart, men det är alldeles för lite.
Jag försöker bara hitta något.
Och jag bara känner så här, ja men okej, det är val igen om snart 2 år.
Mm.
Och risken är ju överhängande, det tror jag att vi båda är ganska överens om, att Sverigedemokraterna går fram ganska starkt i det valet. Och vi kan ju förutse redan nu, du och jag, hur den eftervalsdebatten kommer låta. Och hur de diskussionerna kommer låta. Och hur många som då kommer kliva fram och säga samma sak om att vi måste lyssna på folk och vi måste försöka förstå. Det kommer gissas och det kommer spekuleras. Och statsvetare kommer kanske veta någonting. Men fram till valet, det är ju det hoppet jag skulle vilja bära med mig. Det var det jag började med att säga. Och jag hoppas inte att vi går mot 10 år av recession och sen världskrig och sen kanske blir bra. Utan vad jag skulle vilja nu är ju att vi på något sätt samlar oss, på något sätt så här, försöker identifiera vad som är styrkorna i vårt land och vad det är som vi kan göra för att hålla ihop den här befolkningen. Därför att om vi ska försöka ändå så här koppla tillbaka till det som är det viktiga här, så är det att runt om i hela världen så pågår en urbanisering. Den urbaniseringen, den är inte bara fysisk. Det handlar inte bara om att städer växer och att kapitalet vill vara där, utan det är i allra högsta grad kulturellt. Det handlar om att allt det som vi betraktar som framsteget, att USA fick en svart president, att homosexuella kan gifta sig, att homosexuella kan adoptera barn, eller att man tillåter en insemination, eller att man liksom så här, alla de här små stegen mot liksom en vad ska man säga, en liberal, ett jämlikt samhälle och där man kan uttrycka sig fritt och man kan röra sig fritt, alla de sakerna som vi betraktar som framsteg, finns det nu uppenbarligen grupper i samhället i USA, i Frankrike, i England och i Sverige som betraktar som hot.
Ja.
På riktigt.
Ja.
Och då måste vi ju så här, och då kan inte lösningen, vilket ju så här, jag tror att vi betraktar det för Sveriges del och för kanske för USA:s del också, men särskilt för Sveriges del, så betraktar vi lösningen på det problemet. Och det här är ju då liksom så här, det är ju vad själva boken Urban Express av Kjella Nordström och Per Schlingmann handlar om. Det är ju att lösningen på den konflikten är att alla som föds och växer upp på landsbygden flyttar till en urban miljö och blir en sån modern människa som då omfamnar de här nya, moderna, liberala, urbana värderingarna. Men det är, så kommer det inte bli.
Nej,
det är inte lösningen. Utan lösningen måste vara att en viss del av befolkningen faktiskt stannar kvar. Men att det finns ett koncept kring det också. Att det finns en värdighet även i det livet. Att det livet också är meningsfullt att leva. Och att det också är att vara svensk. Ja. Och liksom, och då, men, förstår
men,
du?
Ja, jag förstår. Men då tänker jag så här. För det första, det finns ju människor som bor på landsbygden och i glesbygden och inte lever ett urbant liv, som faktiskt tycker att det är ett okej liv att leva. Mm. För det första så finns det ganska många och det finns många som väljer det också.
Mm.
Men det jag undrar, för när vi pratar lösningar, det är alltid vi är ganska överens om analysen och varför det håller på att gå som det går och liksom ser liksom svart på hur det kommer att gå i Sverige i nästa val. Men den stora knäckfrågan här är fortfarande, hur förhindrar vi det? Och du säger, jag tror att vi kan förhindra det. Jag tror att vi måste liksom hålla ihop Sverige, få liksom hålla den här liberala demokratin högt. Men lösningen Alltså jag vet inte, skulle folk se det annorlunda om så här med medier och journalister åkte ut i landet? Eller vad är lösningen? För vi har fortfarande ett faktum här. Och det är att en väldigt stor del av befolkningen, kanske nära hälften i det här laget, som knappt tar del av liksom traditionell journalistik.
Nej.
Så att det spelar ingen roll vad journalistiken gör eller liksom om DN skickar reportrar till Backe. För hälften av människorna tar ändå inte del. Så vad
Nej, media inte. Vi ska ju bara för att vi jobbar med media så ska vi inte peka på det som den enda lösningen.
Eller vad ska politikerna göra? Alltså för att
ja, alltså, då är vi tillbaka till liksom de här gamla sakerna som vi har pratat om. Att, ja, men vi måste ha en nationell regionalpolitik. Det kan inte vara upp till det fattiga landstinget i Västernorrland att bestämma om det ska finnas BB i Sollefteå.
Men jag vet inte om det här är svaret på frågan på. För titta på, liksom, titta på andra länder. Titta på till exempel då, alltså vi har pratat om Norge som ju då har en landsbygdspolitik.
Men
som
de
är
har ju
fungerande.
Inte de här identitetsproblemen.
Nej,
de har
de,
ju inte det.
Men det är ganska många i det landet som röstar på Fremskrittspartiet.
Ja, men de
alltså,
jag menar att
verkligheten ser ut behöver ju inte alltid matcha med folks upplevelse
Nej,
av verkligheten.
Det är ju verkligen,
poängen
här.
Det som är kärnan i det här. Och hur förändrar vi det?
Ja, men
hur får vi människor att ha liksom en jag ska inte säga en korrekt, men alltså att bygga sin verklighetsuppfattning på korrekt information. Mm. Hur löser vi det?
Mm, nej, det går inte att svara entydigt på det. Men vi i nästa avsnitt kan vi flagga för så tänker vi prata om medieutredningen och vad de föreslår. Och det kan ju bli förändringar i svensk journalistik. Ja. Det kan, om det vill sig väl, uppstå liksom lokala journalistiska lösningar och nya redaktioner som kanske speglar människors liv och får dem att känna sig sedda på ett annat sätt än vad de gör nu, om vi nu ska prata om media som lösning. Sen så tror ju inte jag att liksom, media är bara en del av det. Sen så krävs det ju politiska lösningar, att människor känner sig sedda, att de känner att de får någonting för sina skattepengar, att de känner att de räknas och att det inte blir det här liksom ensidiga fokuset på utvecklandet av det urbana livet, och då menar jag inte bara det urbana livet i form av liksom modern urban infrastruktur och allt större städer och bekvämare hus och liksom en schysstare, skönare livsstil med ekologiska livsmedel, utan också liksom att man är med, att det finns ett samhällsprojekt, att det finns ett projekt. Det finns inget projekt. USA har ju inget projekt. Eller rättare sagt så här, USA har haft ett projekt i 8 år. Och det projektet har varit ganska framgångsrikt. Jag älskar det projektet. Och det har ju varit att göra USA till ett mer modernt, mer liberalt, mer öppet, mer mångkulturellt och inkluderande samhälle för minoriteter och för hbtq-personer och sådär. Fantastiskt. Det är bara det att en jävla massa människor i USA, de sket fullständigt i det projektet uppenbarligen. De tyckte inte att det angick dem. Och risken är ju att vi hamnar i en liknande situation i Sverige. Och då kan jag känna så här, ja men nästan tack och lov att vi har en sån träig socialdemokratisk statsminister som inte alls är liksom någon Justin Trudeau eller en Barack Obama som är liksom så här någon slags posterboy för liksom den urbana, mångkulturella, liberala generationen, utan är en industriarbetare från Västernorrland. Och då kan jag tycka att det är nästan som en garant, för vi har inte det där. Det är inte projektet, men däremot så saknar vi ju i Sverige så kan
men
man ju säga så här,
som att han har varit framgångsrik att bygga något projekt.
Problemet är att vi har inget projekt överhuvudtaget. Det är
nej,
väl det som men, är det, väl,
men,
det, är väl
men
som
här,
det svenska
här
problemet.
Tror jag, och det här tror jag är ett problem som är ganska svårlösligt. Alltså den här diversifieringen, att vi inte har och det här handlar ju delvis om medier, det handlar om utveckling, det handlar om internet, att på 70-talet så satt alla och tittade på exakt samma tv-program. Alla fick exakt samma referenser
om.
Nej, men och det självklart så gjorde det. Nej, men självklart gjorde ju det någonting med landet. Ja. Självklart så var vi mer homogena då. Mm. Och vi har även haft sedan 70-talet väldigt hög invandring och från allt fler länder, så att vi blir mindre och mindre homogena, även kulturellt, religiöst. Jag tycker inte att det i sig behöver vara en orsak till någon slags splittring sådär. Men det finns ju en utveckling. Ja, men det är ju det, och det finns en utveckling som vi inte kan stoppa, som det här med medier. Vi kan ju inte helt plötsligt tvinga människor att sitta och titta på samma TV-program igen. Och det kanske också är så enkelt som att här står du och jag och pratar om att bevara liberal demokrati, och då är vi ändå ganska olika i våran uppfattning och i liksom vissa värderingar och politiska.
Jag skulle säga att den främsta affischpojken för liksom den liberala demokratin i Sverige har ju varit Fredrik Reinfeldt. Ja. Jag tänkte på att
även om vi är olika, ja, så har vi ju i grunden, så vill vi ju samma sak. Det vill säga, vi vill bevara demokrati och yttrandefrihet och människors
självbestämmande. Och vi vill jobba vidare. Vi vill ha mer feminism och mer jämställdhet. Ja, och vi vill ha ett mer mångkulturellt inkluderande samhälle.
Och det kanske är så enkelt som att...
Men då måste vi få alla...
Du måste vi få alla att förstå det. Men om alla inte vill det...
Nej,
alltså
och då
så här
måste
oavsett
de,
orsak, förstår
ja,
du?
Ja, och då måste de människorna få ett sammanhang att leva i som är meningsfullt i alla fall. Alltså så här,
fast den omvärlden springer ifrån dem.
Ja, faktiskt. Alltså, på riktigt. Men jag vet inte, det finns ju en massa liksom vänsterdrömmare nu som tänker sig att ja, men bara vi hade socialism så skulle allting gå bra där, för då skulle alla dessa liksom alienerade väljare få del av välfärden och liksom del av kakan och hela bageriet på ett annat sätt, och då så skulle de inte alls bli alienerade och rösta på Le Pen eller Trump eller Jimmy Åkesson. Mm. Det är ju inte så enkelt heller, därför att Och det bevisas ju av liksom den här Katherine Kramers undersökning i Wisconsin. Det är ju inte människor som har det dåligt. Och det är det ju inte i Sverige heller.
Plus att det är så pass få personer, så att socialismen, alltså den krymper ju i Sverige. Och det är ju liksom en långsiktig trend att socialdemokratin är ju på tillbakagång.
Ja, men Jag hatar att vi inte kommer någon vart.
Nej.
I den här diskussionen.
Nej, men det kommer vi inte att göra. Eller känner du att du... vad är din nästa? Vad ser du? Ja, men vi skulle ju komma hit. Har du någon sån?
Jag vill bara känna att det finns någonting att haka upp.
Nej, men det här är bara lite... Det här är bara terapi, att vi står här och käftar för att vi mår dåligt och ingen av oss vet vad vi ska göra åt situationen.
Mm. Men okej, okay, men om alltså någonting litet konkret i alla fall, så måste det ju ändå vara så att människors liv måste speglas på ett annat sätt. Jag tycker att liksom den urbana medialiten ska skämmas när enda gången de bryr sig om vad liksom så här vanligt inom citationstecken folk tycker är i eftervalsdebatter. Det kan man bry sig om annars också. Och man kan intressera sig för andra människors verklighet utanför liksom den urbana kontexten vid andra tillfällen än bara 3 veckor efter ett större val i Europa eller USA eller Sverige. Det kan man faktiskt göra. Det kan man faktiskt begära av människor då. Eller hur? Kan man inte...
Ja, och också då om vi inkluderar de här personerna som borde bry sig mer, så är det ju också politikerna och inte bara mediefolk, utan även politiker på riksplanet borde visa.
Och det skulle faktiskt ge mig ett visst hopp. Det skulle ändå ge mig ett visst hopp om det fanns ett sånt mer liksom grundlagt intresse för liksom hela landet och utvecklingen i hela landet. Det tror jag ändå på långsiktigt. Det är den enda garanten mot en sån situation som vi nu ser i USA. Ja.
Ska du dela med dig av ett kulturtips?
Ja, någonting
kan
helt...
Kan vi byta till något helt annat? Någonting helt annat. Snällt?
Ja, någonting helt annat. Någonting helt snällt. Den här podden produceras ju av Teg Publishing, som är ett förlag och skivbolag.
Även ditt förlag, ska vi säga.
Och även mitt förlag. Och nu är det inte så att jag är mutad på något sätt, men de har just gett ut en bok som heter Ensamheten värst, som är en dagbok egentligen, en redigerad dagbok av en äldre dam som heter Siri Johansson, som bodde i Husum och som skrev dagbok varje dag de sista 15 åren av sitt liv, tror jag. Hon började skriva när hennes man dog. Och det är väldigt enkla noteringar om varje dag. 1 grad kallt snöar, sovit oroligt, svårt, hjälp oss alla idag, gode Jesus. Anita och Lasse varit i Ruts hus, ut med hundsen. Jag ropade till Anita, hon ringde mig, de ska fara till Övik idag. For vid halvtiden, har inte kommit hem än, 16:30. Varit inte Gertrud en liten stund, Gun kommer imorgon. Hjälp mig så jag klarar av sorgen och saknaden efter Rut. Hon var så snäll, glad, hjälpsam. Och hjälp Anita och Lasse idag. Anita ringde mig nu ikväll. De hade ordnat nu. Blir begravning på torsdag 12 december. Annons på onsdag. Tack för hjälp, gode Jesus. Och så där pågår det dag ut och dag in. Hon tackar Jesus. Och det är hennes son som har satt ihop den här boken. Och han har också målat väldigt, väldigt fina akvareller av sin mors virkade
dukar
som finns med.
Det är ju en väldigt, väldigt fin bok. Vi kan väl liksom bara gemensamt säga ensamheten värst.
Ja.
Läs den.
Ja, otroligt fin. Och det säger vi ändå. Även om vi har med Tego att göra, så hade jag velat tipsa om den här boken. För den är så himla fin. Och så kan vi försöka avrunda där. Och tycker ni att det är roligt att lyssna på oss när vi bråkar, så... och skriker ut vår frustration över världsläget, så kan man gå in på patreon.com/Norrlandspodden och stödja den här podden så att vi har råd att bråka.
Också gå in på vår Facebook-sida, Norrlandspodden på Facebook. Och tipsa och säg vad ni vill vad vi ska prata om ni börjar tröttna på våra politikdiskussioner eller tycker att det är någonting som vi ignorerar eller borde veta, så säg det.
Jag känner mig helt urlakad nu efter den här diskussionen. Jag vet inte hur jag ska hämta mig. Vi får göra ett mer konstruktivt och bra program nästa gång. Nästa gång ska vi prata om medieutredningen och medieutredningens förslag på hur medierna i Sverige kan
ordnas. Det är ju inte riktigt lika deppigt, kan jag säga.
Nej, det är faktiskt lite hoppfullt ändå, kanske.
Det tror jag.
Vi måste liksom bryta upp den här. Vi har ju pratat tidigare om den här Galtan-skalan. Mm. Det här är ju, nu är vi där. Grön, alternativ, liberal kontra traditionell,
fascism och
auktoritär och konservativ.
Ja.
Tack för det.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.